När vi funderade på vad vi skulle ta upp för ämne den här eftermiddagen, så stannade vi till slut för just den här frågan: vad ska jag tro? Det verkar ju vara ett ganska enkelt ämne. Vad ska jag tro? Men egentligen så gömmer sig bakom den här frågan ju många djupa och allvarliga och viktiga ting. Det är ju ganska viktig fråga detta: vad ska jag tro? Eller vi sa så här: vad ska jag egentligen tro? När man hör den frågan så kan man ju tänka på den osäkerhet, ovisshet som finns i vår tid. I många frågor. Nu tänker jag inte med en gång på andliga ting. Det ska vi tala om här, hade jag tänkt. Men också sådant som är mera påtagligt. Så finns det ju en osäkerhet. Vad ska jag egentligen tro? Det kan gälla mat. Vilken mat är cancerframkallande? Vad ska jag egentligen tro? Ena gången så säger man si, det är farligt. Och nästa gång så säger man att motsatsen är farligt. Det ska du inte äta. Och så nästa gång så heter det ju det ska du äta. Det kommer ganska många olika besked. Också i sådana frågor där man tycker att människor och experter borde veta ganska säkert. Går vi nu till andliga frågor. Frågan om vad ska jag tro om döden? Eller hur är det med människan? Hon är inte bara kropp, hon är kropp och själ. Och det förstår ju många människor som sällan fråga kanske efter andliga ting och efter Gud, förstår också det att människan är mer än en kropp. Hon är en själ. Hon har inte riktig harmoni och hälsa bara för att kroppen kanske är i topptrim. Man vet att det finns också ett inre liv. Själen måste må bra. Och när man då frågar vad ska jag tro om själen och själens liv? Och hur är det med själen? Dör själen när kroppen dör? Finns det något liv efter detta? Vad händer när jag dör? Och vi kan ju se i dödsannonser kanske att människor är osäkra och trevar sig fram till olika svar. Och ganska många tror eller i varje fall hoppas på att det finns något liv och då ett bättre liv efter detta. Man har upptäckt att hur man än strävar för att förbättra det här livet, och man kan ordna det många gånger ganska bra, men det blir inte riktigt bra ändå. Människan får inte genom alla yttre åtgärder och strävanden frid i sitt inre. Hon är orolig, hon är osäker. Hon har svårt att finna en lycka som varar riktigt länge. Stundtals får hon lycka och frid och är riktigt glad och upprymd. Men sen så förgår den där lyckan. Precis som man ser livet förgår. När man tittar sig själv i spegeln så ser man ju hur förgängligt det här livet är. Det har hänt mycket med mig sedan jag levde som barn på de här gatorna. Man har blivit mycket äldre och det syns att man blir svagare, man blir gråare, man vissnar. Och det syns säkert på er också att vi lever i en värld full av nöd, plåga, sjukdom och förgängelse. Det här är alltså bakgrunden då till den här frågan: vad ska jag då tro? Och i det ligger också: finns det något att tro och lita på som styrker mig och hjälper mig i livet? Och som ger mig ett säkert hopp inför döden? Det är frågor som vi här ställer. Om vi nu ska försöka då att hitta svar på de här frågorna som jag aktualiserar, så trevar vi ganska osäkert få vissa säkra svar om vi bara funderar och tänker. Om vi går till människor och frågar. Om vi kanske vänder oss till filosofer och psykologer och psykiater. Ja, kanske till och med till teologer. Man får ganska många olika svar. Och det som kanske gör oss då nedslagna, det är det att man kommer inte så långt i allt sitt funderande. Och människor prövar då nya vägar, men det verkar ändå inte bli riktigt bra. Man kan försöka en lösning genom att bryta upp så där rejält från det invanda livet. Det är en del som prövar den vägen. En del går så radikalt till väga att de sätter sig på ett plan eller tåg och åker ändå till Indien och tänker, om jag förenar mig med riktigt tänkande filosofer eller munkar där borta som isolerar sig från den här världen med all dess jäkt och hets och iver, och så stillar jag mig där och mediterar, då kanske jag finner friden och lösningen, harmoni. En del går i kloster, andra går inte den vägen, utan tvärtom ökar på aktiviteten, satsar mycket mer i någon rörelse. Det kan vara politiskt, man blir en tid väldigt engagerad och aktiv. Eller det kan bli en kamp för miljön. Eller tänk de som i de här dagarna verkligen satsar för att följa med något fartyg, Greenpeace eller någonting, för att försöka och stoppa kärnvapenproven, och man satsar hårt på fredsrörelse och nedrustning eller någonting. Eller man försöker att få väck en förtryckarregim någonstans. Man satsar pengar, man satsar kraft, och många satsar sina liv. Och så kanske till slut, sen 10 000, 50 000 har dött, så får man en ny regim. Blir äntligen av med den gamla förtryckarregimen. Och så blir det ändå inte lycka på jorden. Ändå inte frid. Ändå inte full rättvisa. Och vill det se riktigt illa, så blir det ännu värre. Vi kan tänka på Iran. Eller vi kan tänka på många stater i Afrika där man har lyckats efter blodiga strider på veckan förtrycka regim. Och så kommer det något som man tror är bättre och som man har stött och kämpat för. Och så är det också orättvisor och våld och förtryck under nya namn och nya former. Ja, när vi nu ser allt det här, då kan man ju bli väldigt pessimistisk. Hur ska vi få väck nöden, krigen, katastroferna och den stora fienden döden? På den punkten, när det gäller döden, så är man kanske ganska realistisk i vår tid. Annars kan man ju vara ganska blåögd ibland. Man tror att man ska kunna lösa allting. Mot bakgrund av människans tekniska framsteg så tror man att det ska bli ganska bra. Om vi bara får ligga i, så får vi till slut ett lyckorike här på jorden. Ett jordiskt lyckorike. Men när det gäller döden så är man lite mer realistisk och säger att det går nog inte att avskaffa döden. Och redan det är ju ett stort elände. För det är ju något oerhört kusligt och otäckt, detta med död. Och man kan bli förtvivlad och man kan falla i gråt när man tänker på döden och graven och kylan, och man vet inte hur man riktigt ska tänka. Ja, man kanske inte vill ens tänka på det, och det är ofta så i samband med begravningar att många inte orkar med det riktigt. Och försöker lugna sig kanske med tabletter. Visst kan man kanske lyckas ännu bättre i framtiden med transplantationer av förstörda organ. Så att man blir friskare till en del. Men man avskaffar inte döden. Och man är ganska klar över att det kommer man nog inte heller framöver att kunna göra. Vilket elände. Och då frågar man återigen, ja men vad är då meningen med allt samman? Och vad är ett liv på 50 eller 70 eller 90 eller 100 år mot evigheten? Generationer kommer och går. Ja, tänker man. Man får vara tacksam för det liv ändå man har och göra det bästa av det. Men om man nu den tid man lever ändå är orolig i själen. Jag säger inte att människor går omkring och är oroliga och är nöd jämt. Men jag tror att de flesta i alla fall nu och då känner av detta att man har inte av naturen frid och harmoni och ro. Och jag vet också vad det beror på. Det finns hos människan ju en naturlig gudskunskap. Man vet och man förstår, även om man kanske till och med är ateist och förnekar det, så förstår man att det måste finnas någon som är mycket större, mäktigare och visare än jag. Om jag inte förstår det, då är jag nästan inte riktigt vid mina sinnens fulla bruk. För det ser jag ju hur stora ting det finns runt omkring med hela världen, hela skapelsen. Jag bara människan själv. Det förstår jag ju att inte kan lika lite som en Boeing 747 kan bli till om man bara samlar massa skrot och så sedan låter en vind blåsa i det och så får alla skrotbitarna ihop och det blir ett perfekt plan där allting ska fungera i samspel. Det förstår jag, det går inte. Lika lite kan hela den här världen ha blivit till om det inte finns en Gud. Och i Bibeln så heter det, dårarna säger i sitt inre eller i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Det vill säga, då har man liksom bara av, man tycker det kanske är besvärligt med Gud, så har man sagt det, nej, det finns nog ingen, för att komma ifrån honom. Men egentligen förstår man att det måste finnas en Gud. Och det finns alltså hos alla människor en viss gudskunskap. Och också att man på något sätt är ansvarig inför Gud. Att man står i ett förhållande att man får göra räkenskap för sitt liv. Och då förstår man också att på något sätt så har den här oron i mig att göra med mitt förhållande till Gud. Om det är full fred mellan mig och Gud. Om vi är sams, om vi är på samma våglängd. Om vi hör ihop, om vi har gemenskap. Då skulle det nog fungera bättre. Man har klart för sig att det är någonting som är brutet där i förhållandet mellan Gud och människa. Och det där leder inte till att människan då av sig själv tänker att det är mitt fel. Och det måste bli en ändring på mig. Utan människan tänker så här, det är Guds fel. Och det vet ni allihop att många människor tänker det är Guds fel att det är så mycket jordbävningar. Det är Guds fel att det är så mycket krig. Det är Guds fel att det är så många orättvisor i sin värld. Men människan borde ju förstå och tänka det kanske är fel på mig. Men det vill hon ogärna tänka. Men när hon nu försöker att lösa det här, vad ska jag tro och vad ska jag göra i min situation? Så där på egen hand, bara genom egna tankar och funderingar. Då så söker man lösningen genom det man brukar kalla på teologiskt språk att man går gärningarnas väg. Människan tänker att man ska med vissa åtgärder försöka att skaffa fram lycka, frid, harmoni. Man ska försöka kunna reparera det här brustna förhållande till Gud. Och om vi skulle undersöka alla religioner i världen, när man nu funderar på det här, vad är deras lösningar? Så ser man att lösningarna är mycket olika. Men alla, med undantag för kristendomen, har en gemensam lösning. Alla utgår ifrån att människan på något sätt med egna insatser ska kunna skaffa sig lycka. Några religioner tänker då på att om man mediterar tillräckligt rätt, andra om man offrar tillräckligt rätt, så ska man blidka guden, så ska man stämma den store mäktige skaparen till ett, så att han blir riktigt vänligt stämd emot mig, och det ska gå bra. Men man ska försöka köpa sig himmelen, köpa sig lyckan på något sätt. Går vi igenom alla religioner, hinduism, buddhism eller animism eller olika naturreligioner eller meditativa gnostiska religioner, så går detta drag igen hos dem allihop. Och då ska jag här gå in på det kristna svaret på den här frågan. Vad ska jag tro? Och då blir det ganska annorlunda emot det som jag nu har varit inne på. Det här att man trevar och letar och försöker att tänka ut på egen hand. Det kristna svaret, och då menar jag det som uppenbaras i Bibeln, det är detta att vi kan inte själva tänka ut svaret. Vi kan inte själva skaffa oss frid och lycka och evigt liv. Vi kan inte avskaffa förgängelsen här i världen. Vi ska försöka lindra nöden. Vi ska försöka att hjälpa och stödja. Men vi kan inte utrota den. Och vi kan inte, hur vi än gör, få ett evigt, alltså ett som aldrig går under, ett evigt lyckorike av den här världen. Bibeln säger att himmel och jord kommer att gå under. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås, säger Kristus. Inte heller så kan vi med våra åtgärder skaffa oss frid i själen. Frid i vårt inre. Den frid som säger, som Paulus gör, eller som kännetecknas av Paulus ord, när han säger till och med inför döden: du död, var är din udd? Du helvete, var är din seger? Alltså att ha ro och frid, harmoni också inför döden. Hur ska jag då få en sån frid? Eller hur ska jag få en sån visshet i all den här osäkerheten? Vad ska jag tro? Vad är egentligen sant? Det är en urgammal fråga. Pilatus frågar ju: vad är sanning? Det är ju grunden samma fråga. Vad ska jag tro? Vad är sanning? Hur ska jag få ett visst svar så jag kan säga som Paulus: jag vet på vem jag tror. Jag vet på vem jag tror. Jo, enligt Bibeln så är det meningslöst att försöka på egen hand skaffa sig frid och lycka. Därför att människan befinner sig i mörker. Hon ser inte den rätta vägen. Hon har inget ljus. Hon famlar omkring i mörker. Hon är i andliga ting, andligt sett, hon är död och blind. Hon kan inte se. Hon måste få ögonen öppnade. Hon måste från att ha varit andligt död uppväckas till andligt liv. Och hur ska det gå till då? Ja, många har tänkt sig att om jag riktigt satsar, eller om jag fattar ett beslut, om jag säger nu minns jag den där lördagen, då slog jag näven i bordet och så här: nu ska det bli ett annorlunda liv. Nu ska jag bli andligt levande från att tidigare ha famlat i mörker. Så går inte det. Därför att i så fall så hade jag ju redan andligt liv på något sätt, till en del i alla fall, om jag kunde det. Men Bibeln säger att det finns inte sådana krafter hos människan. Och anledningen uppenbarar ju Bibeln redan i Bibelns första bok. Det är att synden och döden och förgängelsen har kommit in genom människans olydnad emot Gud. Synd och död och förgängelse har kommit in över hela den här världen och drabbat alla människor, försatt dem i ett andligt nödtillstånd, i väldigt blindhet. Men nu uppenbarar Bibeln någonting som inga andra dokument och ingen annan religion uppenbarar. Nämligen det att liv ges som en gåva fritt, gratis, av nåd. Och detta därför att Gud som jag har lämnat, han är så god. Det tror inte människan av naturen när hon är andligt blind. I mörker, eller som det heter på teologiskt språk, oomvänd. Då kan hon inte fatta och förstå att Gud är så god. Utan hon säger, som jag sa förut ibland, vad grym Gud är. Hur kan Gud tillåta? Och det hör samman med det här som jag sa förut. Hon kan aldrig tänka sig, det är mitt fel. Det beror på mig, det är jag som behöver förändras, inte Gud. Ja, så är det. Gud, han är god och nådig, och han vill inte att en enda människa ska bli olycklig, förbli i mörker, förbli och bli evigt olycklig. Han vill att alla människor ska bli lyckliga. Han vill att de ska bli räddade. Han vill att de ska få liv. Han vill att de ska få ett säkert och visst hopp inför döden. Så att de kan säga, du död, var är du nu? Du helvete, var är din seger? Han vill att de ska kunna säga som Paulus, jag vet på vem jag tror. Och hur gör då Gud? Jo, Gud lovar redan från början, när de första människorna gör uppror mot Gud, att han ska komma och rädda människan. Han ska sända sin egen son till världen. När vi läser i Nya testamentet de här orden, så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom ska inte gå under utan ha, äga evigt liv. Så betyder det här ordet utgav givetvis detta att han lät honom bli offrad i vårt ställe. Alltså Kristus kom för att ta på sig vår nöd och vår synd, alla våra synder, och dö i vårt ställe. Och också uppfylla Guds lag i vårt ställe. Det ligger ordet utgav. Men det ligger också detta att han gav. Han gav Jesus Kristus åt oss. Så högt älskade Gud världen att han gav åt världen, gav den åt den sin enfödde son. Alltså, Kristus blev utlovad, och det som Gud lovade, det gjorde han också. Människorna fick vänta länge, och en del tänkte, nej, det kommer väl aldrig det här som är utlovat. När ska Messias egentligen komma? Men det Gud lovar, det sker alltid, och Kristus kom, som det står i Nya testamentet, exakt i rätt ögonblick, när tiden var fullbordad. Och många var då blinda för vad som verkligen hände och förkastade honom. Men det fanns också människor som tog emot honom och kände igen honom som Messias. Och det kanske ni kommer ihåg, till exempel Simon och många andra som tar emot honom som den efterlängtade räddaren. Och Bibelns svar är nu alltså detta, att Kristus är lösningen på det stora problem som jag har målat upp här i videon. Kristus är räddningen. Kristus är hoppet. Kristus är det eviga livet. Och om jag då frågar, ja, men hur ska då Kristus bli det eviga livet för mig? Hur ska då Kristus inte bara i teorin vara hoppet och räddningen, utan det eviga livet för mig? Så svarar Bibeln ganska klart på den saken också. Bibelns ord, evangeliet om Kristus, om räddningen åt mig som är blind och andligt sjuk, att Kristus är läkaren, botemedlet, det eviga livet för mig, det budskapet har makt att skänka mig tro på just honom. Att jag litar på honom, att jag tar emot honom. Och när Jesus säger så här, tro på mig, så ligger i den där uppmaningen en nådig inbjudan. Jag ger dig mitt liv i ditt ställe. Det jag har, det får du räkna som ditt. Och det du har, all din synd och det du skulle straffas för, det tar jag på mig. Och jag lider straffet i ditt ställe. Och så säger han, den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Och då kommer vi tillbaka till själen igen, där jag började med. Människans liksom identitet och väsen ligger ju inte bara i musklerna, eller inte alls just i våra muskler och senor, liksom själva kroppen. Vad är då identiteten? Ja, vetenskapen är lite maktlös, men måste ändå erkänna att det finns någonting som just teologerna kallar för själen. Men de kan liksom inte ta på den och plocka fram den eller hålla den här. För den är ju nu förenad här i vår kropp. Vi kan inte dela på det, det hör intimt ihop. Men när vi dör, då delas själ och kropp åt. Kroppen, den vissnar ner, den ruttnar, den förstörs, men inte själen. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Och Jesus säger, han kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Om man då frågar sig, vad har då den här människan gjort som nu säger som Paulus? Jag vet på vem jag tror. Vad är det som är så mycket bättre med den människan till skillnad från den andra som säger, jag tror inte ett dugg på det där. Och jag behöver ingen frälsare. Jag behöver ingen läkare. Jag är frisk och stark och rättfärdig i mig själv. Jag behöver inte Kristus. Jag behöver inte nåd. Jag behöver inte förlåtelse. Och så han som säger, jag behöver förlåtelse. Jag behöver Kristus. Och jag tror på Kristus. Och jag vet att jag för Kristi skull är förlåten. Och jag vet att jag för Kristi skull har evigt liv. Vad är det för skillnad? Vad är det som är så mycket bättre hos då vissa människor och inte hos andra? Då måste vi säga, det är inte det som en del tror när de tänker, ja, de där kristna, de tror att de är så märkvärdiga och så mycket bättre. Snarare är skillnaden den att de är så mycket sämre. Jesus säger vid ett tillfälle, det är inte de rättfärdiga eller friska som behöver läkare, utan de sjuka. Det som kännetecknar de som tror, det är att de vet att de är så dåliga och så svaga och kan inte med egna resurser förändra sig och skaffa sig det eviga livet, köpa det med sina insatser, med sin egen kärlek eller någonting. Det går inte. Allt det jag gör räcker inte till, det är befläckat med ofullkomlighet och synd. Jag är sjuk, jag behöver en läkare. Och just därför har de också genom just ordet om Kristus kommit till tro. De har inte heller själv sagt, nu bestämmer jag mig för att bli en troende, att bli en kristen. Utan de har blivit födda, som det står i Bibeln. Inte av sin egen vilja, inte av köttets vilja, som det står, av någon människas vilja, utan av Gud. Gud föder nämligen människor på nytt genom evangelium, det glada budskapet om Kristus. Genom Guds ord. Så de har alltså inget att berömma sig av. De kan inte säga, jag är så här mycket bättre än den där som ännu inte tror. Utan först måste han säga att jag är väldigt dålig. Urdålig. Sjuk. Jag klarar mig inte utan liv från Kristus. Och sen måste han säga, det liv, det eviga liv jag har fått, förlåtelsen jag har fått, Kristi rättfärdighet som jag har fått, ja, det har jag ju inte förtjänat. Det har jag fått av nåd alena, helt gratis. Det har givits åt mig. Och jag kan inte förklara hur Gud kan vara så god att han har gett det just åt mig. Jag kan bara konstatera att jag har fått det. Och därför har jag inget eget att yvas över, att berömma mig av. Och så säger då Bibeln, vår berömmelse, den är alltså inte något hos oss. Vår berömmelse är Kristus. Vi berömmer oss av Guds ord, vi berömmer oss av Kristus. Vi har ingenting att vara märkvärdiga över i oss själva. Det är ganska viktigt, det blir ofta missförstått det här. Och om man ser det utifrån så tänker man att just de kristna har kanske något speciellt att yvas över. Och nu, om jag nu genom Guds ord har fått syn på att det finns alltså mening med livet. Trots den här förgängelsen som Kristus inte tar bort. Kristus har inte sagt att när jag nu har dött för alla människors synder. Och när jag har uppfyllt allt vad Gud begär genom mitt liv. Så ska den här världen nu bli ett fullkomligt paradis. Det säger han inte. Utan det är just Jesus som säger himmel och jord ska förgå. Den här världen ligger under förgängelsen och ska så förbi. Den kommer att brinna upp. Den går upp. Men nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor väntar vi i enighet med Guds löfte. Alltså, vad har då vi för hopp och för tröst i vår sjukdom och i vår nöd och i vårt åldrande och allt vad det kan vara? Ja, inte att vi slutar att åldras här och inte detta att vi blir aldrig sjuka. Jag har på senare tid och i synnerhet i Uppsala spritt en ny sorts religion som säger det att om man är riktigt kristen och troende så ska man aldrig bli sjuk. Men det stämmer inte med Bibeln. Bibeln lovar inte åt de kristna att de inte får ont i knän eller höfter eller öron eller någon annanstans och blir sjuka. Men fastän vi då alltjämt drabbas av motgångar och svårigheter och sjukdom så kan vi mitt i det ha frid, förnöjsamhet och glädje. Därför att vi vet att det här livet är inte allt. Den här världen är icke allt. Mitt i nöden så har jag ett säkert hopp om evigt liv och salighet. Och inför döden kan jag verkligen säga utan överord precis som Paulus. Du död, var är din udd? Kristus har brutit dödens udd. Kristus har övervunnit döden, djävulen, helvetet, allt det förskräckligt onda som vill förstöra och fördärva. Och som med sån makt förför och fördärva så mycket. Och allt det här skänker han mig gratis genom sitt ord. Genom evangeliet. Och vill att inte bara jag ska få syn på denna gåva. Utan att alla människor ska höra om det och få se det. Och genom detta få evigt liv. Här ser vi alltså den stora skillnaden då. När det gäller Bibelns svar på den här frågan. Vad ska jag tro? Och alla människors egna försök till svar. Och alla andra religioners försök till svar. Svaret är alltså inte att det gäller att med egna krafter försöka förtjäna sig. Och vinna lycka och evigt liv. Det går inte. Utan jag får det eviga livet som en gåva. Den kristna religionen är alltså, när den förs fram och predikas så som Bibeln själv lär, den mest nådiga, ljuvliga, barmhärtiga för oss människor. Och ändå trots allt så bortglömt och så föraktat. Och det beror ju på det jag sa förut. Att människan före trons upptändande är andligt blind, skyller bara ifrån sig på andra och ser inte sin stora nöd och ser, är helt blind för Guds godhet och nåd och Herren Kristus. Ibland får man ju höra det att gå ut i skogen och titta så kommer du till tro. Det är sant bara en mening. Du kan komma till den tron att du förstår att det finns en stor och mäktig och god Gud. Då du ser så fint det är i naturen. Men vägen till evigt liv och evig lycka och evig frid, alltså Kristus och hans verk, hittar du inte i naturen. Det finner du bara genom Bibelns ord. Det måste uppenbaras för dig. Det måste predikas för dig, ges åt dig genom Bibeln. Och vi som har sett vad Kristus har gjort och som tror, vi vet att vi är svaga. och stapplande. Det nya andliga liv vi har fått av nåd alena, det kan lätt dö. Precis som vårt jordiska liv måste näras genom yttre näring, så måste vårt andliga liv ständigt få andlig näring. Och det får vi genom Guds ord. Och därför behöver vi bruka Guds ord regelbundet. Och då lär vi oss mera. Då ser vi mycket mer av Guds storhet och nåd än vad jag har hunnit berätta om nu. Då får tron fastare grund. Då ser vi trons hela rikedom och innehåll. Då klarnar det en rad frågor som vi skulle kunna tala om och behandla en annan gång. Så mycket annat som vi kanske undrar över. Allt förstår vi inte med en gång när vi läser Bibeln. Mycket i början verkar egendomligt och svårt. Men det är ungefär som att lösa ett korsord. Att när man har fått klarhet i vissa stycken, ja, då är det lättare att förstå hur det förhåller sig med en annan fråga. Det kastar ljus över det och ger ledtrådar. Och så ser vi mer och mer vilken gåva det är med Bibeln, den heliga skrift. Och vi får lust att läsa och iver att bruka just det ord som har gett oss äntligen frid. Ni minns att människor sa för troma människor frågade, har du verkligen frid med Gud? Har du frid i ditt hjärta? Och det där är en rannsakande fråga man kan ställa sig själv. Det är nyttigt att ställa nu och då. Har jag verkligen det? Om jag känner nej, kanske är överord om jag säger att jag har det, så beror det nog på att jag håller på att hamna vid sidan om Guds ord. Jag blir så uppfylld av så mycket andra saker. Jag blir, som man sa, världsligt sinnad. Det världsliga, det materiella blir så stort och så viktigt för mig. När jag ser Guds ord och när jag brukar Guds ord, då är det bara genom det som jag får fri. Och det unnar jag er allihop. Och det vill Gud ge alla människor, verkligen mitt i sjukdom och plåga, verklig frid, harmoni, glädje i sitt inre. Och det har vi och det får vi genom Jesus Kristus, hans verk för oss. Ja. Thank you.